Välkommen till Experience Project Management med PMI Sweden Chapter. Din podd om de senaste trenderna inom projektledning. Där du får verktyg och nya insikter för att följa din projektledningsresa.
Hej alla och välkomna till dagens avsnitt av PMI Swedens Experience Project Management podd. Med dina PMI Sweden Young Professionals volontärer och co-hosts, mig Josefin och min kära kollega Lass från Malmö.
Hej hej!
Idag så har vi Juana Nylander, arbetschef på Serneke, med oss från Helsingborg. Och det är vår andra gäst från Helsingborg faktiskt, sedan Soraya Axelsson gästade oss och pratade om framtidens smarta städer. Så i detta avsnitt ska vi vara inne lite på samma spår och diskutera bland annat hållbarhet, trender och ledarskap inom bryggbranschen.
Kul att du ville vara med oss, Juana. Jag måste direkt nämna Karla Tornet. Det är ni som bygger vad jag har läst är Nordens högsta byggnad. Har du varit på byggarbetsplatsen och hur hög kommer byggnaden att bli?
Hej Lasse och Josefin, kul att få vara med er. Det här ska bli jätteskoj. Jo, men Karlatornet är, eller kommer att bli, 245 meter högt och ska bestå av 73 våningar. Det är verkligen ett högintressant projekt och jag kan väl inte skryta med att jag har varit inne på arbetsplatsen, men jag har fått passera precis utanför. I höstas så hade vi på Serneke vår årliga medarbetarkonferens i Göteborg och då hade vi vårt Serneke-lopp som hade sin dragning precis utanför arbetsplatsen, så alla fick möjlighet att titta lite närmare på klätterformen som då fanns på plats. Superintressant och jättehäftigt projekt.
Men gud, det låter ju jättehäftigt och det ser jättefint ut.
Ja, men det är det verkligen.
Kan du berätta om din arbetsplats Serneke och din arbetsroll?
Ja, absolut. Serneke är en, för mig i alla fall, eller för väldigt många, en väldigt inspirerande arbetsgivare. Och engagemang och lösningsfokus är sånt som verkligen premieras. Och man har också möjligheten att verkligen växa i sin roll hos oss. Här ser jag att man satsar på sina anställda och strävar efter att bli branschens bästa arbetsgivare. Och det märks. Det läggs ett stort fokus på att varje medarbetares vilja att utvecklas och att man liksom kan verkligen trimma den anställda och att man får lov att styra sin väg framåt också. Det märks tydligt i hur man jobbar med egen planering kring utveckling och kurser och så vidare. Jag har själv fått lov att växa i min roll. Jag startade 2015 som projektledare, men i december förra året så klev jag in i rollen som arbetschef. Det här är en bred roll som jag har strävat mot länge och riktigt roligt att få arbeta i den nu och otroligt inspirerande och lärorikt, men också en utmaning helt klart.
Det låter superhäftigt. Det låter som en riktig drömarbetsplats.
Ja, jag trivs otroligt bra. Det sporrar mig till nya utmaningar varje dag.
Ja, vi har faktiskt kollat runt lite och gjort lite bakgrundsresearch för dig. Och sett att din bakgrund faktiskt är inom maskinteknik. Så kan du berätta lite om din resa till där du är idag som arbetschef inom samhällsbyggnad?
Självklart. Det är kanske inte alltid den mest rakaste vägen som jag har valt att gå. Men det man ska veta är att jag alltid har varit jätteteknikintresserad. Och jag växte upp på en gård och har arbetat många timmar med både sätta och plocka potatis. Jag började köra traktor som 14-åring.
Wow.
Så det har blivit många, många timmar vid bandet på potatistagaren och även då, man ska säga, framför maskinen. Alla de där timmarna med tekniken som rullar runt omkring sig, det sätter ju sina spår. Så när det var dags att välja inriktning för gymnasiet så var naturteknisk för mig ett naturligt val. Och det var ju också ett sätt att inte stänga några dörrar utan ha allt öppet för att välja inriktning längre fram i livet helt enkelt. En bit på gymnasiet så skulle man ju välja sin vidareutbildning och då gjorde jag en utvärdering av de olika civilingenjörsprogrammen och jag var också på ett Flickor på teknisk hette det på den tiden på LTH. Och efter att ha besökt det så föll valet på civilingenjör i maskin med inriktning mot produktutveckling. Sen blev det väldigt mycket kurser inom växellådor och bromsar och räknat massor på moment och transmissioner och fysik, mekanik, elmaskiner, reglerteknik och så vidare. många ämnen som är väldigt, väldigt roliga. Och sen när man kommer lite längre i sin utbildning så blir det ju mer specificerat kring det som man specialiserar sig mot. Och då var det ju utvecklingsmetodik och materiallära bland annat.
Det är sånt här som jag och Lasse har 100% koll på, eller hur?
Eller hur? Nej, men jag ville faktiskt fråga om det var många kvinnliga studenter.
Ja, men det var det väl inte jättemånga. Jag återkommer till det lite längre fram här tror jag också när vi pratar mer om branschen och hur mycket tjejer det är här. Men vi var väl ungefär 20% tjejer i den klassen som jag gick.
För när vi har kollat in den senaste statistiken då i Cernykes hållbarhetsrapport så står det att endast 17% av alla anställda på Cernyke är kvinnor och då 83% män. Mm. Så då undrar vi lite om hur det är att arbeta som en kvinnlig ledare inom en mansdominerad bransch.
Om man säger som, lite som jag sa innan, att jag växte upp i en familj för det första där man som består av 40% kvinnor och 60% män. Liksom. Jag har tre bröder. På Maskin då, i Lund så var fördelningen ungefär 20-80. Och på Cernyke så är då fördelningen 17-83. Och för mig så är det liksom ingen, det är inget jag tänker på. Det är fakta och jag har varit i en mansdominerad värld liksom under hela min uppväxt kan man väl säga, mer eller mindre. Och oftast så tycker jag att min närvaro just i branschen blev väldigt positivt bemött. Och jag tycker inte att mina kollegor som jag jobbar närmast med gör någon direkt, alltså man gör ingen skillnad på att jag är kvinna, det ser jag inte det som. Jag vet ju att jag är kunnig. Och som person då väldigt noggrann och har koll på läget och jag är skärpt. Och som ledare så ser jag ingen skillnad på att leda män eller kvinnor. Det är däremot skillnad på att leda olika personer. Alltså själv sitter jag som trebarnsmamma. Jag har jag brukar säga så här, jag har en pojke och en flicka. Vilket kön de har spelar inte så stor roll, men de är tre olika små personer. Och de är helt olika som personligheter, även om två av dem har samma kön. Men sen är ju för Cernykes del så är det ju då, vill man ju utifrån, när man tittar på de här siffrorna ändå fundera kring hur ska vi attrahera flera kvinnor. Sen ser jag väl som att kvinnorna finns i branschen, men de är kanske inte så väl representerade i just entreprenadverksamheten. Och hur kan vi då göra för att attrahera kvinnor just till entreprenadbranschen och till Cernyke? Jag hoppas väl att detta kan vara en inspiration också. Alltså, jag är helt säker på att andelen kvinnor i branschen kommer att öka. Och om man har lyssnat på Emma Leisnes sommarprat från 2019 så får man sig en ganska tuff tankeställare om vad samhället är på väg. Och då ser vi också att vi kommer att ha mer kvinnor framöver.
Mm. Det låter super. Och det låter faktiskt väldigt intressant det du säger. Men olika personer, se personer och inte kön då helt enkelt. Men jag tänker ändå, är det några utmaningar som du har mött och hur har du överkommit dem under din resa mot där du är nu?
Ja, men det är klart att man stöter på patrull ibland. Men jag har blivit ganska bra på att sitta liksom lugnt i båten. Sen är jag nog som person inte sån som aldrig blir helt lugn, men ja. I alla fall att inte agera på 5 sekunder. Det är okej att låta det sjunka in, fundera hur man ska bemöta den frågeställningen som har dykt upp och resonera med sig själv. Mm. Se situationen ur andras perspektiv, vända på förutsättningarna, lyfta diskussionen och situationen till någon annan för att få ytterligare ett perspektiv. Och sen att man väntar med att återkoppla när man funderat igenom allting.
Wow, bara på de här få sekunderna så gav du mig de bästa tipsen någonsin, känner jag.
Så man ska inte räkna 1-10 är vad du försöker säga till mig.
Ja, men det är väldigt ofta man, om det dyker upp, alltså nu för tiden så händer ju det oftast att det kommer situationer som dyker upp i ens mailkorg. Och man vill ju inget annat än att kasta sig över dem där för att lösa dem liksom bara på en gång. Man kan väl se det som så att den som sitter på andra sidan förväntar sig kanske inte ett svar på 5 sekunder. Utan det är bättre att du har rätt ut och kommit liksom med ett väl avvägt svar om några timmar. Eller om det kanske till och med är dagen efter för att du behöver fundera igenom det på annan ort. För mig så är ett träningspass löser mycket frågor för min del. Oftast så är det där jag sorterar mina tankar och hittar kanske svaren helt enkelt.
Ja, jag håller med lite där faktiskt.
Ja, faktiskt. Man får ut sin stress och aggression.
Ja, men precis.
Jag känner det.
Ibland, mina bästa tankar kommer väl ibland när man minst anar det. Eller när jag är ute och springer, ute och går. Eller tänker på något helt annat så kan det komma så här jobb eller studierelaterade fantastiska saker till mitt huvud.
Jag undrar om du har några tips att dela med dig av till unga kvinnor som vill bli ledare inom byggbranschen.
Ja, men jag har väl kanske några, men jag vet inte om det är väl saker som kanske jag själv har bundit upp min tillvaro på. Lite så här, det finns inga hinder utan man måste våga satsa. Man har ingenting att förlora, men man har allt att vinna. Jag har alltid hjälpt mig själv rådet att hellre ångra det jag gjort än att sitta och ångra att jag inte gjorde det. Hellre satsa och liksom faktiskt misslyckas än att inte våga satsa. Alltså vad är det värsta som kan hända egentligen? Att man får be, okej, om man då trampar någon på tårna eller om det blir fel på något sätt. Ja, men då får man väl be någon om ursäkt och så får man skämmas lite. Och så har man kanske fått sig ett stukat självförtroende. Men vad Sören, det är väl liksom bara att hoppa på nästa tåg och köra igen. Man ska liksom inte ge sig. Och så länge man alltid lär av sina misstag så gör det inget att man gör misstag. Alltså misstag är bland det bästa som finns för man lär sig så otroligt mycket av dem och man utvecklas. Verkligen bara köra, satsa och våga. Det är, som sagt, vad är det värsta som kan hända? Att man misslyckas. Ja men okej, hoppa upp och kör vidare.
Men har du alltid tänkt så här? För jag ville fråga dig, liksom, vad hade du gett dig själv råd när du var ung?
Ja, men jag hade en väldigt klok mormor som sa åt mig att sikta mot stjärnorna och nå grantopparna. Så jag har alltid försökt att sikta högt och tänka att ja, men jag kan allt jag vill, bara jag vill tillräckligt mycket. Det borde inte vara något som kan hindra mig om jag vill tillräckligt mycket. Det är någon form av motto liksom, att bara fortsätta kämpa. Det mycket ligger på ens egna axlar. Många begränsningar sätter man för sig själv. Sluta göra det och bara våga ta tag i det och liksom satsa istället.
Klok mormor, verkligen.
Verkligen klok mormor. Kanske en kvinna som var lite utanför sin egen tid, om man säger.
Hur gör ni för att säkerställa att alla projekt når sin mål? Jag tänker budget, tid samt kvalitet på Serneke.
Alltså, vi har ju vårt kvalitetsledningssystem och vi har vårt sätt att driva alla våra projekt. Och det finns ju en rutin kring det. Men det som jag ändå skulle vilja återkoppla till är att vi gör alltid vårt bästa för att överträffa våra kunders förväntningar. Dock innebär ju det också att alla projekt når inte sina mål. Så är det. Men att bevaka budgeten startar ju väldigt tidigt och man måste styra projekteringen efter vad man har att handla för. Det är en ganska enkel ekvation. Många kan säga att det har jag hört 1000 gånger, det är klart jag gör det. Men det är ganska ofta som att vi i branschen misslyckas i just den här. Det man kan säga är att du kan inte gå och köpa oxfilé om du bara har pengar för fläskfilé på ditt Swish. Så låt inte någon skriva upp oxfilé på handlelistan för då skiter det sig sen i affären. Och det är samma sak med en bygghandling. Du måste se till så att du får det innehållet i bygghandlingen som du har medel för att utföra. Tid är lite samma sak. Planerar du tiden väl och är påläst på handlingarna och projektet så kan du förebygga och förutse riskmoment och därmed undvika dem. Det kommer att ta väldigt lång tid i affären om du ska försöka köpa oxfilé men bara kan betala för en fläskfilé. Det kommer att krävas massor med övertalningsförmåga. Alternativt så kommer du få gå tillbaka och lägga tillbaka din oxfilé för att byta till en fläskfilé. Och då hamnar du dessutom sist i kön igen. Och allt detta sker ju för att du inte kollade vad som skrevs in i handlingarna från början helt enkelt. För att du inte kanske hade koll på din projektering. Och såg till så att man projekterade efter det som fanns i din budget. Så byggena startar ju på pappret väldigt långt innan de utförs i verkligheten. Och att ha rätt saker i sin bygghandling är A och O, nyckeln till framgång helt enkelt skulle jag vilja säga.
Det känns som att det finns så många olika, jag har inte jättebra insikt i byggbranschen kan jag säga. Men jag lär mig jättemycket nytt av dig. Men det känns som att det är så mycket som kan hända på vägen.
Ja, men det är det. Och där handlar det om att riskinventera och riskutvärdera hela tiden. Och hela tiden liksom, vad ska man säga, identifiera vad som kommer härnäst och vara steget före. Om man har ett välplanerat arbete så får man bra koll på ekonomin samtidigt. Alla de där bitarna hänger ihop med goda förberedelser och att man är påläst och att man har liksom kontroll på projektet.
Om vi är inne lite på spåret att vara ett steg före, kan du berätta lite? Vi är lite spända på vad den största trenden är just nu inom byggbranschen.
Vad jag kan se, så det som vi stöter på mycket är ju digitaliseringen. Och det är ju helt klart något att räkna med. Sen nu kom vi inte riktigt så långt tidigare den här föregående frågan där gällande min bakgrund. Men jag har ju en bakgrund inom prefabricerat byggande och byggande alltså byggnadsdelar som tillverkas i fabrik för att sen monteras ihop på arbetsplatsen. Båda de två sakerna tror väl jag är något som kommer mer och mer. Sen gäller det att hitta rätt förutsättningar för att kunna utföra dem på bästa sätt. Och digitaliseringen är ju inte... Den är inte helt enkelt, för vi är många i branschen som behöver utbildning för att kunna nå dit. Och man kommer få ta ett steg i taget för att nå framåt i den. Men industrin är ju väldigt mycket längre inom de här frågorna. Och eftersom jag har en bakgrund inom industrin så har man ändå sett en hel del hur man kan göra logistik och annat effektivare. Det är väl dit även byggbranschen är på väg för att bli effektivare och mer optimal och process. Inriktad kan man väl säga.
Och även någonting som jag tror är aktuellt inom alla branscher, det är ju hållbarhet också. Och vi har också hört att Serneca har åtagit sig att genomföra klimatneutralt byggande till 2030. Kan du berätta vad det betyder och även då vad de största utmaningarna kan vara med att nå detta mål?
Serneca är ju med i LFM 30 som är lokal färdplan Malmö 2030. Den beskriver egentligen hur bygg- och anläggningssektorn i Malmö ska kunna bli klimatneutral inom 10 år. Och målet med alla då som är anslutna är att man ska halvera sin klimatpåverkan från nuläget till 2025. Och alla byggherrar som är medlemmar och anslutna i detta ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt. Det övergripande målet med 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med ett netto noll då CO2-utsläpp. Klimatneutral innebär ju att du inte gör någon påverkan på klimatet, det vill säga byggnationen är klimatneutral och står inte för några utsläpp av växthusgaser. Största utmaningarna med detta är ju materialet kan man väl säga och transporterna och de tunga maskinparkerna. När vi pratar material så pratar vi framförallt mycket betong och stål. Och stålindustrin är ju en väldigt stor CO2-bov idag. Och även betongindustrin, liksom, det krävs mycket helt enkelt. Och sen är det ju inom byggbranschen då tunga transporter. Lite som vi pratade om tidigare, om man då ska prefabricera delar så får man ju istället att de transporteras kanske långa sträckor. Så att där är mycket, många saker som påverkar. Och sen är det ju också... Stora maskinparker med mycket specialmaskiner för att jobba både med anläggnings- och byggprojekt helt enkelt.
Det låter som att branschen går i en bra riktning då med detta. För jag läste att bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan just nu. Så jag tycker detta verkar vara ett superinitiativ faktiskt.
Ja, men det får man nog absolut se det som. Och det är ju roligt att det går ju väldigt mycket framåt i branschen. Det märker man och branschen är... under en spännande fas. Det är snabb utveckling både kring digitalisering och kring klimatmål och man försöker ju som sagt optimera och utveckla branschen för den är fortfarande lite gammaldags kan man säga.
Vad jag har hört om Serneca också är väl att Serneca är ett ganska, vad ska man säga, nytänkande företag.
Ja, det försöker vi verkligen vara. Och vi försöker väl vara, vad ska man säga, inte se problem utan se möjligheter och lösningar hela tiden. Och det är också något som vi verkligen premierar hos våra medarbetare att våga testa nya saker Det är okej att gå på en nit. Det är okej att misslyckas. Men man måste lära sig av sina misstag. Och så länge man gör det så är det ju bara roligt om folk vågar testa nytt. För det är också så vi kanske utvecklas och faktiskt når nya, bättre lösningar.
Vi vill passa på att tipsa om PMIs samhällsbyggnadsdag där vi också pratar om hållbarhet, klimat och andra trender inom samhällsbyggnad. Det kommer att ta plats i oktober i Göteborg. Vi kommer att länka till projektledaren som är ansvarig för projektet på PMI Sveriges LinkedIn. Ifall ni undrar någonting, följ oss gärna och håll er uppdaterad för att få mer information om detta spännande event. Och nu tillbaka till Juana. Hur tycker du att nivån på projektledare är generellt inom byggbranschen? Måste projektledaren ha samma detaljkunskap som en byggledare?
Jag anser att en projektledare ska ha snorkoll på sitt projekt vad gäller ekonomi, inköp och projektering. Sen är det ju platschefen, i alla fall på Serneke så är det platschefen som styr över produktionen. Men platschefen och projektledaren, de kompletterar varandra och tillsammans så är de det vinnande liksom teamet för produktionen och projekteringsprocessen tillsammans kan man säga. Från hela projektet, från start till mål. Och jag tror att samarbetet däremellan är väldigt viktigt. Sen inom Serneke så är det ju beroende på vilken kompetens du har som PC och vilken kompetens du har som projektledare så varierar ansvarsfördelningen. Utan det är teamet som sätts ihop som man utgår ifrån och deras specifika förutsättningar. Och sen försöker man bygga laget kring det. Så det är varje arbetsplats kan man säga har nästan som ett individuellt team där man har olika människor har ju olika kompetens och då försöker man jobba med att hela tiden förstärka varandra. Och där utifrån det så sätter man ihop det mest kompletta teamet. Väldigt roligt för det blir nya team och det blir man ger och tar mycket av varandra eftersom man är där för att komplettera varandra. Det är inte meningen att alla ska kunna allt, men tillsammans ska vi kunna allt. Jag vet inte om ni känner till det, men vi har något som heter Serneke IF också. Helt fantastisk organisation där vi jobbar med att förebygga ohälsa i form av en hel del föreläsningar och även mycket aktiviteter. Möjlighet till att företaget bjuder in till olika typer av prova på idrotter och vi har så här Serneke-dagen med familjen där man får kanske prova på olika saker. Just nu i Helsingborg så kör vi 5 stycken prova på pass på Helsingborgs CrossFit-anläggning. Så vi erbjuder alla anställda i Helsingborg att vara med och köra CrossFit under 5 veckor. Superskoj!
Om du, Juana, föreställer dig att vi besöker dig en dag på din arbetsplats, en vanlig arbetsdag. Kan du berätta lite så, var hade du tagit oss och vilka är de ställena som du absolut inte hade missat att visa oss?
Ja, nu är jag i Helsingborg och vi har ju ett fantastiskt nytt nybyggnadsområde nere i Oceanhamnen i Helsingborg. Jag vet inte om ni har hört talas om det.
Yes, absolut. Jag har kollat in det.
Ja, precis. Det är ju ett riktigt, riktigt roligt område med framförallt väldigt mycket ny teknik. Där man till exempel ska ha vakuumtoaletter, både för att spara vatten men också för att kunna återföra energin tillbaka in i husen. Så det är väldigt intressanta projekt samtidigt som bostäderna som skapas där ute är superattraktiva. Det finns lägenheter med 140 kvadratmeter stora takterrasser. Det finns också, ja precis, det är häftigt med full utsikt över sundet. Det finns också lägenheter där man från sin lägenhet kan gå direkt ut på en balkong och sen kliva ner på en brygga som är sin privata brygga liksom, som ligger ute i en kanal. Så det är fantastiskt vackra projekt, flera av husen där ute och kvarteren. Och där är många byggherrar som är samlade på samma ställe där man har verkligen arbetat med arkitekturen och standarden på lägenheterna. Otroligt hög standard och det kommer bli ett jättefint område. Så dit hade jag velat ta er för att gå igenom de olika projekten. Projekten har också olika förutsättningar beroende på vad man har valt för metoder i projekteringen. Och det är också roligt att prata om att den ena fastigheten kan ha ett gårdsbjälklag i form av ett plattbalag med en tjock pågjutning, medan det andra huset har kanske ett gårdsbjälklag som är utformat av HDF-er. De olika valen är ju kopplade till funktionen i huset och projekteringen och även hur man har tänkt att huset ska fungera vid en eventuell översvämning till exempel och så vidare. Så det är många parametrar som styr valet av hur byggnaderna är uppförda som är väldigt intressanta också.
Ja, nu får vi ta och flytta till Helsingborg också.
Och närheten också till de kommunikativa medlen i form av knutpunkten med en direkt bro dit kommer ju bli helt kommer bli riktigt grymt i framtiden.
Ja, men super. Vilken resa du har haft. Och tack för att du delade med dig. Då vill vi avsluta lite med en fråga som jag ser mycket fram emot faktiskt. Det är, vad är dina bästa tips för nästa generations projektledare?
Det måste faktiskt vara att vara påläst. Var ärlig och uppriktig när man inte kan. För då kan man alltid lära sig något nytt. Bemöt branschen med en ödmjukhet. Så kommer man att gå långt. Sen önskar jag själv att jag gått den här vägen. Jag tror det är den absolut ultimata. Och det är att man ska starta som arbetsledare. Om man vill in i byggbranschen. Och lära sig produktionen. Där när man känner att man har liksom greppat produktionen, då ska man gå vidare till en entreprenadingenjörsroll och lära sig administrationen och projekteringen. Och man säger, från att ha tittat på det praktiska och lärt sig allt hur det funkar ut på arbetsplatsen, så får man helt plötsligt kopplingen till inköpen och projekteringen och det administrativa och den ekonomiska uppföljningen. Och med hjälp av de två rollerna så har man en riktigt bred bra grund att stå på. Och då har man sett hela kedjan från kontrakt kan man säga till överlämning. Och med den basen så kan man sedan välja om man vill gå vidare antingen som projektledare eller platschef. Då har man liksom sett alla områden, så man har en god insikt i vad man tycker är roligast och vad som utmanar en mest. Både platschef och projektledarrollen är ju väldigt samspelta, i alla fall inom Serneke. Och de är ju till för att komplettera varandra. Vilket gör att man kan lite välja väg där, hur man vill forma sig själv kanske. För alla som ska in i byggbranschen så tror jag det är rätt väg att starta.
Super. Mm. Och sen speciellt hoppas vi att vi ser i framtiden fler kvinnliga i byggbranschen som dig. Ja, men super. Då är det väl bara kvar att tacka dig, Jeanna, så jättemycket för en intressant diskussion. Och jag har personligen lärt mig om en bransch som jag tidigare inte hade så mycket insyn i. Jag har lärt mig jättemycket och jag är säker att Lass också tycker detsamma.
Ja, verkligen. Girl power, känner jag.
Ja, jag känner mig inspirerad.
Ja, härligt.
Och sen såklart, tack så jättemycket till er lyssnare. Och vi önskar er en fortsatt fin dag. Och så hörs vi snart igen.
Hej då!
Du har lyssnat på podden Experience Project Management, producerad för dig av PMI Sweden Young Professionals. PMI är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av projekt, program och portföljhantering. Om du vill bli medlem eller veta mer om oss och PMI Sweden Chapter, besök pmi-sc.org eller våra sociala mediekanaler. Vi ses nästa avsnitt.